Hej!
Vad härligt att se er. Jag tänkte att jag skulle klä upp mig lite extra idag. Det var ett litet sådär infall jag fick innan gudstjänsten man kan få ibland. Man precis ska gå ut genom dörren så hör man liksom en röst som säger kläderna gör mannen. Och så jag tog snabbt på mig den här. Och nu börjar jag inse att det kanske inte var en så bra idé för att jag har underskattat hur fruktansvärt varm en sån här overall kan vara. Vi får se. Men det här är, alltså jag vill ändå visa upp den för att det är en gåva. Jag fick den av en generös herre som den passade inte honom riktigt. Och jag har använt den ganska mycket. Jag var ganska skeptisk till det här med overall innan. För jag har aldrig sett mig själv som en overallkille liksom. Men min svärfar som under hela livet alltid har varit en hängiven overallare har propagerat för det här. Han tycker att det är en väldigt bra idé. Han tycker man ska testa det i alla fall och sådär. Och man måste ju säga att den har fördelar. Nu har jag lite mycket kläder under så att den är lite. Men annars man har ganska mycket rörelsefrihet och den är ganska skön att jobba med och sådär. Men det finns en sak som är bättre än allting annat och det är det som svärfar påpekade. Han sa, vänta tills du tar av den, sa han. Det är nämligen helt otroligt skönt att ta av sig en sån här overall. Särskilt om man har varit ute och jobbat hårt en dag bland olja och gödsel och grejer och sådär. Och som jag sa så är den ganska så varm. Den andas inte överdrivet mycket. Och då att kunna gå in efter den dagen och bara dra av sig den där och lämna den i pannrummet eller något skåp så där. Och plötsligt vara fri och förhållandevis ren, om en genomsvettig, är fantastiskt. Och det har jag testat och det är faktiskt helt otroligt skönt. Så jag kan varmt rekommendera, om ditt arbete tillåter att du har en laggårdsoverall på dig när du jobbar, testa det. Det är jätteskönt att bli av med den sen. Idag ska vi gå in på den tredje och sista delen i våran vandring genom Kolosserbrevet. Nu ska vi se om den... Ja, vi får se. Ja, där! Vi har ju traskat igenom Kolosserbrevet i tre delar, eller vi kommer att ha gjort det efter den här dagen, om Herren vill och vi får leva. Den första, och jag ska säga också det temat, överskriften och liksom indelningen i det här är någonting vi har lånat ifrån en man som heter Ivan Hellström. Som har liksom överskriften allt i Kristus. Och så har vi tittat på lite olika aspekter av det genom Kolosserbrevet. Vi började med pastor Simon som hade första delen om allt i Kristus. Det har ni redan i det första kapitlet. Och förra veckan så pratade jag om det andra kapitlet. Om att allt i Kristus, det söker man ta ifrån er. Och nu idag ska vi alltså gå in på den sista delen, kapitel 3 och 4, som har överskriften allt i Kristus, det ska lysa igenom i livet. För att för att ta lite bakgrund för er som kanske har missat det tidigare så är det så att församlingen i Kolossai, den har grundats av en av Paulus lärjungar som heter Epafras. Och de har det lite kämpigt. Det har gått ganska bra, evangeliet har börjat bära frukt hos dem. Men de har varit utsatta för påtryckningar utifrån sådana som vill få dem att tvivla på att det de har i Kristus inte räcker. Att de behöver någonting mer eller någonting annat än Jesus. Och till råga på allt då, så när Epafras, grundaren, har åkt iväg för att be Paulus om råd. Paulus sitter vid det här tillfället i fängelse. då blir han också fängslad. Så det är en ung församling som inte har något erfaret ledarskap i församlingen. Det finns inga herdar. Och de är som sagt utsatta för påtryckningar. Och förra veckan så pratade vi om det andra kapitlet där Paulus går i clinch med de här idéerna om att de kristna i Kolossai behöver lägga till en massa saker i sin tro. Alltså att de inte behöver slå in på en annan väg än den som de har fått, utan de har fått allt som de har, som de behöver i Kristus. Men det finns ett bekymmer till, eller en risk till med det, den situationen de befinner sig i. Och det är att även om de inte skulle lägga sig till med alla saker som de här, den utomstående gruppen vill lägga på dem, så finns det en risk att de går tillbaka till det livet som de kom ifrån. Och i synnerhet är det ju så liksom, om de är i en utsatt position, de är ganska oerfarna och unga i sin tro, så finns det alltid risken att om man börjar tvivla på den vägen som man har slagit in på, om man tvivlar på att den nya vägen kan bära mig dit jag behöver komma, då är det ganska bekvämt att falla tillbaka till de gamla hjulspåren som man är van vid. Vi läser ifrån det första kapitlet. Nej, förlåt, det tredje kapitlet, men vi tar första versen. I Kolosserbrevet. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser, onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller omskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Så tackar vi dig, Herre, för att vi får dröja inför ditt ord idag. Och vi ber att du ska öppna våra hjärtan för det du vill tala. Och göra ditt ord levande och verksamt i våra hjärtan och våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Som jag sa, det finns en risk. Om vi tänker oss att... vi behöver inte tänka, det har faktiskt hänt. I Krockshult fanns det en fantastisk dam. Jag behöver inte nämna vad hon heter ifall det är någon som känner henne. Men hon gjorde som hon hade gjort. Hon visste var hon stod, hon visste vad hon gjorde och hon fortsatte göra det. Så när de byggde om vägen här nere vid kyrkan, byggde rondellen där nere, och så, eller vet jag inte om den kom då, men de la i alla fall om vägen, 40-vägen här. Den gick ju på andra sidan av kyrkans hus tidigare, där det nu går en fin cykelväg. Sådär. När de la om den vägen, då skulle ju liksom trafiken köra runt kyrkans hus, i synnerhet om man ska upp till åt Karlstorp och Krockshult där. Så det gjorde ju bilarna då. Men inte hon. Nej. Hon körde som hon alltid hade kört. Fortsatte, hon svängde av vägen upp på den där cykelbanan. Och så därför att den vägen kunde hon. Hon kände den och visste att den ledde dit hon behövde komma. Och det där är ju det som jag tror att är en av de sakerna som Paulus oroar sig för lite grann när det gäller den här unga församlingen. Därför att de här påtryckningarna har haft en viss framgång hos dem. Det märks i brevet. Och börjar de tvivla på att den nya vägen leder dit de ska, så är det väldigt lätt att falla tillbaka in i gamla hjulspår. Både för att de själva hade erfarenhet av det. Det sitter liksom i kroppen. Den där vägen kan man ju, så den kör man. Jag hade också en gammal moster som var väldigt duktig på det där. Hon, med åren så blev hon nästan blind. Hon bodde en bit utanför Örebro. Och vi försökte övertala henne att sluta köra bil, för hon såg ingenting. Ut till, jag har glömt vad det hette, där hon bodde. Men hon sa, den där vägen kan jag utan till, sa hon. Så det behöver jag inte se något för att köra. Och så är det, vi har såna där vägar i oss som kan gå av bara farten. Och dessutom så, nu ska vi komma ihåg att kolosserna, de kristna i Kolossai, är till största delen hedna kristna. De kommer alltså inte ifrån ett judiskt sammanhang, utan ifrån, de är liksom greker kan man säga i deras kultur. Och det innebär att de tillhör majoritetskulturen. Så att de har både med sig minnet av det sättet att leva, och de har det runt omkring sig överallt. Alla deras gamla vänner, alla deras liksom bekanta och affärsbekanta, och de har liksom, alla de har umgåtts med tidigare. De erbjuder det här hela tiden. Det är väldigt lätt att falla in i. Och jag tror att även för oss, det kan man ju liksom ibland känna att det, ja men det där, det gäller ju inte mig, för jag har inte de där besvären. Jag kan ju tänka så här att ja, men jag har ju varit troende hela mitt liv. Jag minns ingenting före min vandring med Jesus. Jag har ingenting att falla tillbaka på. Men faktum är att runt omkring oss så finns det fortfarande en kultur. Och det är ganska lätt att falla in i det som finns omkring oss, därför att stigarna är redan upptrampade. Och särskilt när vi hamnar i situationer när det som vårt hjärta bekänner och det som vi längtar efter och tror på blir svårt. Eller kanske svårt att se. Eller när vi hamnar i såna här lägen som kolosserna, där man börjar fundera på, men tänk om det här inte håller. Då kan man ju lyfta den här frågan då, särskilt eftersom det är en sån fantastisk församling som lyssnar noga och kommer ihåg allt man har sagt tidigare. Så det är någon som kommer att knacka mig på axeln efteråt och säger, men du Björn, förra veckan så stod du ju här och proklamerade att Kristus har gjort allt. Att det finns ingenting vi kan lägga till eller dra ifrån. Att vi inte behöver någonting mer än det som han har gjort. Vad spelar det då för roll hur vi lever? Och det där är ju en fråga som jag tror att kolosserna skulle kunna lyfta också. När han i kapitlet innan har verkligen försökt få dem att förstå att de inte behöver någonting mer. Och sen börjar prata om hur de ska leva. Det är en väldigt bra invändning. Men för Paulus så finns det flera skäl att fundera lite kring hur kolosserna lever. Ett skäl som kanske framförallt gäller Paulus själv, det är att han lever sitt liv för evangeliet. Det är det som driver honom. Det är det som han, det är hans passion. Han, liksom, det är det han somnar med varje kväll och vaknar med varje morgon. Att människor måste få lära känna denna Jesus som har förändrat hela min värld. Och han lider för detta. Och nu sitter han dessutom i fängelse för det som han har förkunnat. Och då är det så att då har det en viss betydelse hur de troende lever. Det vill säga att kolossernas liv, om de lever som den övriga kulturen i Kolossai gjorde runt omkring dem, det är en ganska livfull handelsstad. Då finns det en allvarlig risk att det kan skada trovärdigheten i det som Paulus säger. Därför att om de kristna predikar sanning men lever i lögn så kommer ingen att tro på dem. Om de predikar kärlek men lever i oförsonlighet med varandra och slåss och bråkar och beter sig illa gentemot varandra och andra människor runt omkring, då spelar det ingen roll hur mycket de predikar kärlek. Så för Paulus så finns det en viktig poäng i att inte för er hans skull, men för dem som ännu inte känner Jesus, så är det viktigt. Sätt inte hinder i vägen för den som hungrar och törstar efter livet i Kristus. Faktum är att av de människor som jag har mött och pratat med, av de som har vänt den kristna tron ryggen, så är det nästan aldrig Gud ytterst sett de har problem med. Utan väldigt ofta så är det, som man säger, det är hans fanclub som är problemet. Det är liksom människor som haft en hög bekännelse men inte kunnat leva upp till den som har skadat förtroendet för evangeliet. Så det är en del av det. Men en annan del är att det där är också någonting som faktiskt kan skada dem själva. Det kan skada den tro som har börjat att spira hos dem. Alltså en ny groende planta är ganska känslig. Ett nytt kristet liv som har börjat att spira, det är utsatt för ganska mycket. Och Jesus påminner om det i liknelsen om såningsmannen i Matteus 22. Är det? Nej, nu tänker jag fel. Ja, Markus 4 står det också i alla fall. Markus 4 kan ni säga, glöm det andra. Så pratar han om att det som sås ut är ordet. Alltså evangeliet om Guds ord sås ut till människor. Men det landar väldigt olika hos människor. Så säger han i olika omständigheter, det kan landa i vissa sammanhang så kan det vara så att svårigheter och bekymmer växer upp omkring det och kväver det. Det är en risk. Och så säger han också att en del av den här sådden handlar bland tistlarna, säger han. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet så att det inte ger någon skörd. Alltså det som har såtts in hos församlingen och gror och växer kan faktiskt förhindras att ge skörd av saker som tränger in. Och därför så säger Paulus, är det här ganska viktigt? Han går ganska hårt fram. Han säger i det, där har jag den, i den femte versen, döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste ni lägga bort detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet, alla skändligheter som kommer ur er mun. Alltså, det är inte liksom att han tycker att tagga ner lite. Utan han säger döda det. Ser du det här i ditt liv, så lägg en blöt filt över det och håll fast tills det slutar röra på sig. Därför att det här är farligt för dig. Det fanns ett straff i det gamla romarriket. Jag vet inte om det faktiskt har praktiserats, men det finns omnämnt i en del såna här historieskrivare från den tiden, som var framförallt för soldater som hade begått mord på under fredstid. Som jag inte har någon bild på, för det är ganska otrevligt. Men det byggde på att den döda kroppen bands fast på ryggen på den här mördaren. Och sen fick han gå omkring med den där tills han blev förgiftad och dog av likförgiftning. För det tyckte man var ett liksom passande straff. Jag vet som sagt inte om det här någonsin har praktiserats. Men det är lite den principen som Paulus vill åt. Han har liksom tryckt på att ni har dött tillsammans med Kristus. Det där livet som ni tillhörde, det som ni levde, det dog tillsammans med honom. När ni gick ner i dopets vatten så följde ni med ner, och när ni steg upp då var det kvar där nere. Det är dött. Och därför säger han, gå inte omkring med det där. Släpa inte omkring på det som är dött i ditt liv. Dels så luktar det illa. Du kommer inte få några vänner. Alltså om ni lever ett liv som är fyllt av vrede och oförsonlighet och alla skändligheter som han pratar om. Det luktar illa om ert liv. Men dessutom så är det så att ni blir förgiftade av det. Anledningen till att det här är så viktigt för Paulus, det är att han vet att om vi lever ett liv som berättar en annan berättelse än den som lever i våra hjärtan, så får vår tro väldigt svårt att överleva. Om vi lever ett liv där hela vårt liv hela tiden predikar för oss en annan berättelse än den som lever i våra hjärtan, då får vår tro svårt att överleva. Därför att vi har väldigt svårt till slut att säga emot oss själva. Och därför så så trycker han på det här i, jag vet inte om jag har den där, nej, men i den nionde versen så säger han, ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Alltså det han pratar om egentligen, han tar den här bilden. Usch, det är väldigt varmt den här. Men det är egentligen det här han pratar om liksom. Jag inser också att jag inte kan dra av mig den för att jag har skorna på mig och det blir svårt. Ibland får man lida för ordet. Han tar helt enkelt bilden av att byta kläder. Det är en bild som är ganska lätt att förstå. Som sagt, har man provat att gå en hel dag med laggårdsoverall så förstår man det ännu bättre. Han pratar om att livet som vi lever, det är som kläderna på kroppen. Att varje morgon du stiger upp och klär på dig så bestämmer du vilka kläder du ska ta på dig för den här dagen. Och på det sättet är det med det livet som du lever också. Och även om de inte hade laggårdsoveraller så visste han redan då, så var det ju så att kläderna som vi har på oss, de säger ju oftast någonting. De skvallrar lite grann om vilka vi är. Man kunde ofta, särskilt kanske i det hellenistiska samhället som Kolossai är, så kunde man se ganska tydligt vilken kultur människor tillhörde. vilken samhällsklass de tillhörde, vilken social status de hade. Man kunde se vilket yrke de hade och så vidare. Man kunde se vilka grupper, politiska grupper de tillhörde och så vidare. Genom att titta på kläderna, för de säger ganska mycket om en. Där hade jag ju den nu. Alltså, höga ämbetsmän hade en typ av kläder och arbetare hade kläder som motsvarade deras yrken och slavar kunde ha en väldig massa olika kläder beroende på vem de tillhörde, vilka uppgifter de hade och vilken status de hade i hushållet och så vidare. Och det som Paulus talar om, som vi läste i början här, att det livet som de lever, nu lever de ett osynligt liv. Det syns inte utåt, det som är verkligheten i det livet. Men det är ett osynligt liv som får synliga konsekvenser. Det behöver synas i hur de klär sig. Och då kan man ju undra, vad är, finns det verkligen kristna kläder? Ja, laggårdsoverall. Nej. Men han säger, som Guds utvalda, heliga och älskade, ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Alltså, det här är Paulus klädkod. Hans tanke är att när ni stiger upp på morgonen och ska börja din dag, så se till att klä dig i de här sakerna. I innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet och mildhet och tålamod och kärlek. Därför att tanken är att de här kläderna ska påminna både de själva och de som de möter om vem kolosserna tillhör. Och det ska påminna om deras status som Guds utvalda, heliga och älskade. För det där är ju ganska... kläderna är ju inte bara någonting som det signalerar ju inte bara någonting till andra. Utan ganska mycket så påverkar det hur man känner sig själv. Det gjordes en undersökning för hisklig massa år sedan nu om hur man trivdes på arbetet. Och man konstaterade att människor som var statligt anställda mådde mycket bättre och trivdes bättre på arbetet och hade mycket större yrkesstolthet. Och de funderade på liksom vad det var som gjorde detta. Och de kunde ringa in att det var för att de flesta av dem hade uniform. Alltså uniformen gjorde att de trivdes bättre på jobbet. Och delvis var det för att de fick en stolthet i att de tillhörde någonting annat än de själva. De representerade kronan och konungen när de kom gående. Det gjorde att de blev lite rakare i ryggen och gick med lättare steg. Och det där är någonting som Paulus vill liksom lyfta fram. Att dels för andra människor, men också för er själva, så kan det livet ni lever vara sånt att det påminner er om att ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Att där ni går fram, där kommer kungens man. Det här är också, det har ju andra funktioner också, i det att det skapar en viss enhet. Kläderna som kolosserna ska ha på sig visar att de hör ihop. Det är lite idén med en skoluniformer som ju används inte minst i länder som har mycket fattigdom och sådär, så använd skoluniformen för att breda ut de, eller jämna ut de sociala skillnaderna, så att du inte ska ha en som sitter i fina kläder och en som sitter i trasor, utan om alla har samma kläder så, så syns det i alla fall inte. Och så bildar det en enhet i klassen. Man hör liksom ihop. Och det är, har lite den funktionen för Paulus också. Han säger att då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Därför att det som syns nu, det är inte era kläder, om de är trasiga eller hela. Det som syns när ni lever, det ska vara Kristus, säger han. Och om Kristus är allt i alla, då finns det inte så mycket utrymme för de där skillnaderna som vi vill lyfta upp mot varandra och säga att jag är nog närmare Gud än vad han är i alla fall. Det kan jag säga. Eller, ja, men du vet att han kommer från, vi vet ju att hon är från Bastefallen, det går inte att lita på den. Det vet man ju. Sådär. Den typen av skillnader fanns det ju väldigt tydligt i samhället. Det finns ju inte i Mariannelund. Men det fanns ju i det samhället och den kulturen som kolosserna kommer ifrån. Och det som Paulus pekar på är det ju dels grek, jude, omskuren, oomskuren. Det var ju det som de här vishetslärarna tryckte på. Som var viktigt för dem, att det finns två folk, om du är omskuren eller oomskuren, om du är jude eller inte. Och de andra är sånt där som appellerar till kolossernas egen kultur. Barbarer är egentligen alla som inte pratar grekiska. Skyterna var ett herdefolk, som var egentligen inte ett folk, utan det var människor som levde som nomader, kringflyttande herdar, som man inte kan lita på. Slavar och fria finns ju, säger sig självt. Men Paulus säger att det finns där ute, men för er finns inte det. Ni ska klä er på ett sätt som där allt som ni ser när ni ser varandra är Kristus. Och allt som andra ser när de ser på er är Kristus. Vi läste ju här i början. Kolosserbrevet är ett fantastiskt underbart brev, men ibland är det ganska så snårigt. Paulus och Timoteus får man väl säga tillsammans, har ibland en vokabulär som man kan känna att det här hade du kunnat förklara på ett smidigare sätt. När han säger att ni har ju dött och lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus i Gud, så ordagrant står det att ert liv är dolt. Och det här öppnar ju, kan man ju känna, liksom, det öppnar för en väldigt massa vilda tolkningar om det ena och det andra. Och det var lite vanskligt, kan man ju tycka, att skriva det i en grekisk kultur som hade så mycket av filosofiska spekulationer till höger och vänster. Och nu börjar han prata om något slags mystiskt liv långt borta som är dolt inne i gudomen. Men det är inte det som Paulus pratar om. Det är livet som Paulus pratar om. Det som det konkreta utlevnaden av det som har skett i dem, det är väldigt, väldigt vardagligt. När man tittar på exemplen han tar ifrån vers 18 till den första versen i fjärde kapitlet, så radar han upp en, han tar liksom ett exempel som är ifrån ett vanligt hushåll vid den här tiden. Och han säger att det där mystiska livet som jag talar om, det osynliga livet i Kristus, det handlar om hur män och kvinnor lever tillsammans i ett äktenskap, hur föräldrar och barn förhåller sig till varandra. Det handlar om hur slavar och deras arbetsgivare förhåller sig till varandra. Alltså helt vanliga vardagliga situationer. Det är ett vardagsliv som Paulus pratar om att de har vunnit i Kristus. Men ett vardagsliv som har en annan kraftkälla och en helt annan inriktning. Han säger att det här, ni har ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Alltså det livet, det här vardagslivet han pratar om, det är ett vardagsliv som sträcker sig fram emot någonting annat. Någonting som kommer. Det är ett vardagsliv med en tydlig inriktning. Det här är egentligen också en annan aspekt av de där kläderna. För ja, det är nog Matteus 22 faktiskt. Så i Matteus 22 så pratar Jesus om han liknar himmelriket vid en bröllopsfest som en kung har för sin son. Och han har ställt till med en fin bankett så att säga. Och sen så bjuder han in en massa folk och ingen av dem kommer. De tackar nej i mer eller mindre aggressiva ordalag. Han verkar inte vara så populär den där kungen. Men han har ju förberett festen så han skickar ut sina tjänare att, och säger att de ska fylla salen med kreti och pleti. Alla som de hittar, därför att alla är välkomna till den här festen. Jag måste få fira, säger han. Alla som vill få dela glädjen. Och sen då när festen börjar och kungen kommer ut och möter de här gästerna så är det en av dem som inte har bröllopskläder på sig. Och när han frågar ut honom om varför han inte har brytt sig om att klä upp sig, tycker han inte att det här är viktigt, så har han inget bra svar. Och det slutar med att han blir utkastad ifrån festen. Det är en sån där text som man inte hör särskilt ofta, den sista delen av den där. Men oj, det fanns en bra koppling här. Jo, det som Paulus pratar om är att det här livet som de lever, de här kläderna som de har på sig, är inte vilka kläder som helst. Det är festkläder, säger han. Det kan verka väldigt märkligt i eran, där ni lever just nu. Men det är för att de sträcker sig fram emot någonting som kommer. Att ja, just nu så är ert liv lite grann av ett mysterium. Det är livet som ni lever som era grannar och vänner kanske tycker är väldigt märkligt, och det är svårt att förklara för dem varför vi gör och inte gör som vi gör och inte gör. Men det är för att den följer en logik för en verklighet som kommer. Att när festen börjar kommer alla fatta varför du hade smoking på dig fast när du skulle laga bilen. Liksom. Så Paulus pratar om att det här kristna livet som han vill locka kolosserna till att leva, det handlar om att mitt i vardagen gå klädd till fest. Det är för att de här sakerna som de ska klä sig i, som han räknar upp, det är sådana saker som vittnar om himlen. Att här och nu så kan många av dem där tyckas märkliga. Det kan se ut som ett tecken på svaghet, att man förlåter och förlåter och förlåter, eller att man har medlidande med sådana som till och med är skyldiga och ingen borde tycka om, så kan det tyckas väldigt märkligt i vår tid. Men i himlen så kommer det vara fullständigt logiskt, därför att det där är Guds verklighet. Och det som han far efter, det är det som står i den tionde versen i kapitel 3. Ja, från nionde så säger han att ni har klätt av er den gamla människan och hennes vanor. Och ni har klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Det här är... Jag inser att jag har... Nej, vi kör på det ändå. I det här så beskriver han lite grann det här nya livets karaktär. Han säger några väldigt viktiga saker. Jag har stannat upp lite grann inför den här versen. Man ser, de som tycker om grammatik lägger ju märke till en sak direkt. Och det är att det här förnyas. Det är ett passivt verb i presens particip egentligen på grekiska, men inte på svenska nu då. Och det uttrycker någon, dels så uttrycker det att det här inte är en punkthändelse. Det är alltså inte en kropp, en ny människa som blev förnyad en gång. Det är lite som våra tänder, som är en väldigt dålig konstruktion egentligen, att vi får några att öva på först och sen så en gång i livet så får man byta, så får man nya tänder och sen ska de räcka resten av livet och så blir det bara dyrt och gör ont och sådär. Så är det alltså inte han pratar om. Utan han säger att den här nya människan som ni har klätt på er, det är en människa som förnyas. Ständigt pågående förnyelse till verklig kunskap. Efter hans avbild. Den är ständigt under konstruktion. Så om du känner när du ser på det livet som du har att du kanske inte riktigt lyckas med det fast att du skulle vilja leva det där himmelslivet här och nu, så var lugn. Du är fortfarande under konstruktion. Det här är någonting som hela tiden pågår inom oss. Det är alltså om frälsningen är någonting som beror helt och hållet på något som har hänt. Det står nästan alltid i auristform, alltså någonting, en punktuell händelse i förfluten tid som inte kan ändras. Så är det vi kallar för helgelse är någonting som ständigt pågår. Det andra man lägger märke till att det är ett passivt verb, som sagt. Det vill säga, det är inte en uppmaning till kolosserna att de ska förnya sig. Utan han säger att den nya människan som ni har klätt er i, det är en människa som förnyas. Det vill säga, det här är Guds verk i er. Om ni är villiga att ha den där kläderna på er, så kommer de att fortsätta att förnyas och förnyas och förnyas, därför att Gud vill det. Han längtar efter att få se dig växa, blomma ut, bli stark och bära frukt. Det som Paulus far efter är att det där kristna livet, det är inte en kraftansträngning från våran sida. Det är egentligen bara ett praktiskt utlopp för det som Gud har gjort och det som Gud ständigt gör inom dem. Och så är det en sak till som jag vill att vi ska titta lite på. Den allra första versen i det tredje kapitlet skriver Paulus att om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det här ordet sträva som vi har här, är, jag vet inte vad det står i de andra översättningarna just på det här, men det betyder egentligen att leta efter, helt enkelt, att söka efter. Om man har tappat bort något eller om man liksom jagar efter någonting. Så det som Paulus säger att ni ska söka, leta. Kom ihåg att det här handlar om vardagslivet, vardagskontexten. Så säger han att det där kristna livet som vi är kallade att leva, det är ett liv som hela tiden letar och söker efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Det vill säga Guds rike. Bilden är alltså att Kristus nu sitter till höger om Gud. Han samregerar med Gud på Guds tron. Mina föräldrar har en liten labradorvalp. Hon gör sig bra på bild. Delar av henne i alla fall. Hon har väldigt känsligt luktsinne. Och är naturligtvis otroligt fäst vid mina föräldrar. Då och då händer det att pappa måste iväg och jobba natt. Och då så springer hon, då blir hon väldigt orolig. Och sen går hon och hittar en sko eller någonting som luktar husse. Liksom. Och så tar hon den och så kryper hon ihop i sin lilla säng. Och så ligger hon och snusar på den där hela natten. Och får trygghet ifrån det. Därför att hon har liksom siktet inställt på. Hon identifierar direkt vad som luktar husse. Och det är det där luktsinnet som Paulus vill locka fram hos kolosserna. när han säger att ni ska sträva och söka efter det som hör till Guds rike. Ni har blivit uppväckta med honom. Så leta då hela tiden i ditt liv och fäst dig vid det som luktar Jesus. Som har den där karaktären av att det finns en tron. Och att på den tronen sitter Kristus. Det som är motorn i det livet som Paulus försöker locka kolosserna till är, som vi sa förra veckan, det är tacksamhet. Och bränslet som driver motorn, det är Guds kraft. Han säger i det första kapitlet, så säger han att det är hans härlighetskraft som på allt sätt ska ge er styrka att alltid och med glädje vara tålmodiga, och ni ska tacka Fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. När när jag började jobba med den här texten så fanns det så många saker som jag snubblade över och kände ibland att det här är jättesvårt. Och ibland så fanns det så många saker som jag bara sögs in i och kände att det här är så mycket som är underbart. Så att jag kan liksom inte veta var jag ska dra gränsen någonstans. För jag vill dela med mig av allt. Och så inser jag att man inte kan göra det. Men det är något, om det är någonting som jag kan skicka med mig, så är det, som jag kan skicka med mig, det var fel, med er. Så är det att det livet som vi lever är ett levande vittnesbörd. Det är ett vittnesbörd som predikar. För oss och för andra. Det livet som du har vunnit i Kristus, det kan ingen ta ifrån dig. Det handlar inte om att din frälsning är beroende på om du lyckas leva upp till några högt satta standard. Det kommer du inte kunna göra. Det behöver du inte heller göra, för det har Kristus gjort för dig. Och det som vi bjuds in som konsekvens av det är att om du tror på det och får ta emot det, så kan du få leva på ett sätt som påminner dig själv om det och påminner andra människor om det. Genom att till vardags gå klädd till fest. Genom att leva och eftersträva, söka efter det som luktar Jesus och försöka få in det i ditt liv så att det sprids till andra människor. Men i grund och botten så får vi inte heller glömma att den helgelsen, den förnyelsen, är precis som allting annat som vi möter en Guds gåva till oss. Och det kommer lägen när vi känner att vi inte riktigt räcker till. Det kommer lägen när vi känner att det där blev helt fel. Och då vill jag att du ska komma ihåg att ett, det är lugnt. Du är fortfarande under konstruktion. Och två, det är någon annan som har ansvaret för byggnaden. Det finns någon som brinner av en vision av vad du skulle kunna vara och som vill föra dig dit. I Efesierbrevet skriver Paulus: vi är hans verk, skapade genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Så egentligen är det som Paulus vill skicka med någonting som kanske kan sammanfattas med att ni är redan. Så var. I honom har ni nått er fullhet. Ni är redan. Så var. Var det som ni redan är. Vi är Guds barn. Låt oss vara det. Vi är utvalda, heliga och älskade. Låt oss vara det. Jag tror att jag stannar där idag. Men om det är så att du känner att du vill, att du kämpar med något på det här området, på de här områdena, eller om du vet någon annan som är trängd och har det svårt i det här, så finns det människor idag som vill be tillsammans med dig. Vi är alla här tillsammans, förenade i samma uniform. Vi vet att vi är ett i Kristus. Och därför så är det en del av kroppen som lider, så lider vi alla. Om någon del av kroppen gläds, så gläds vi alla. Och därför så vill vi lyfta och bära varandra i bön. Låt oss be tillsammans. Far i himlen, vi kan inte nog tacka dig för den nåden som du bara låter skölja över oss. Som är större än vi kan förstå och större än vi någonsin kan beskriva. Vi ber att du ska hjälpa oss att vila i den. Och även om vi inte kan greppa den, så kan vi få bäras av den. Herre, du ser att vi ofta och i många situationer kämpar med att låta det som brinner i våra hjärtan få synas i våra lemmar. Och att vi medvetet eller omedvetet, så är det ofta så att det livet vi lever berättar en annan berättelse än den som lever i våra hjärtan. Och därför vill vi be dig, Herre, om nåd. Vi vill be dig, Herre, att du med din varsamma hand ska låta, ska öppna våra hjärtan. Att din ande ska fortsätta verka i oss och skapa den avbild av dig som vi längtar efter att få se. Herre, vi ber att vi ska få tändas av en passion och en längtan efter att, precis som bröllopsgästerna på en fest, vill ta på sig de allra finaste kläderna för att uttrycka glädjen och tacksamheten att få vara där. Att vi ska få drivas av en passion att vilja leva det absolut bästa livet vi bara kan. Inte för att vi inte tror att vi blir accepterade annars, utan därför att vi är uppfyllda av glädje och tacksamhet för det som du har gjort, och för att vi vill att det ska synas. Vi vill att världen ska få se, och vi vill att våra egna liv som talar till oss varje dag ska få predika din frälsning och sjunga ditt lov. Så se till oss, Herre, i nåd, och skapa i oss den avbild som bara du kan göra. Välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten och i veckan som ligger framför. Och varje dag som du låter oss vandra på din jord, tills du hämtar hem oss till ditt eviga rike. I Jesu namn. Amen.